Vi ska rikta oss mot Malmö. För första gången så väljer vi att ta upp ett fall ur en pågående mordutredning där offret också är en mycket ung person. Ett fall som på något sätt drabbat alla i vårt Sverige. För vad händer då en människa endast 16 år gammal blir skjuten till döds på öppen gata? Där vi alla ska kunna vandra trygga. Våra tankar går till Ahmed Obaids anhöriga. Det här avsnittet handlar om ett pågående fall där ett stort antal utredare ständigt arbetar för att komma närmare en lösning. Under utredningen så har polisen och åklagaren vädjat till allmänheten att berätta om saker som kan vara viktiga för förundersökningen och leda utredningen framåt. Men det fattas pusselbitar. Snälla, börja prata. Lägg ner ditt vapen. Polisen får in ett larm vid 18.50 om att någon skjutit och skadat en pojke vid Amiralsgatan i Malmö på fredagen den 11 januari i år, 2017. Pojken är okänd för polisen och man går till en början inte ut med mer information än att pojken som är född år 20000 avlider och att man vid 08-tiden morgonen därpå ännu inte har någon misstänkt för mordet. Men att man har vittnen. Det hela inträffar på en busshållplats i höjd med en påfart mot Adlerfältsväg. På en brand gräsluttning bakom busshållplatsen så påträffar man Ahmed Obaid död. Skjuten med flera skott. Trots att man inte vet mycket från början så tror polisen sig ändå ha ett bra utgångsmaterial. Runt omkring Ahmed så befinner sig flertalet andra personer. Och två hämtas in till förhör. Man tror att vittnesmålen ska ge ny information som ska leda utredningen framåt. Samtidigt så har ett 30-tal personer samlats vid akutingången på SUS där polisen stannar för att hålla ordning.
Ahmed, 16 år, hade precis börjat gymnasiet på Kunskapsskolan i Malmö. På torsdagskvällen väntade han på bussen på Amiralsgatan i Rosengård för att ta sig hem. Men han kom inte längre än så. Strax före klockan 19 får polisen ett larm. Personerna som ringer larmar om skottlossning. Enligt inringarna har flera avlossade skott hörts.
Vi har bara levt 2 veckor in i 2017. Du, jag, vi alla. Oavsett vart på planeten vi än befunnit oss. Så såg vi om världen i 2 veckor under det nya året. Men under den korta tiden så hann 2 personer bli skjutna till döds i Malmö. Den första på Docentgatan den 3 januari och så sen Ahmed. Båda 2 är unga människor. På Sydsvenskan så skriver någon: killarna som mördar är sällan galna. De agerar utifrån de ramar vi sätter. Det är en polis som delar med sig av sina erfarenheter i samband med att man skriver om mordet på Ahmed. Vi citerar följande. Jag är polis på en avdelning där en av mina huvuduppgifter är att arbeta mot den organiserade brottsligheten. Jag träffar till vardags människor som väljer att lösa sina konflikter genom att försöka döda andra människor. Vilka som är offer och gärningspersoner varierar från dag till dag och gränserna är minst sagt diffusa. Detta är personer som går runt med skyddsväst på sig, som alltid försöker ha ett skjutvapen nära till hands och som försörjer sig genom narkotika och vapenhandel. Ena dagen så blir man beskjuten och dagen efter så försöker man mörda någon annan. Ni som hör det här tänker säkert, herregud, vilka galna människor. Men så enkelt är det inte. De här killarna är oftast normalbegåvade och fattar rationella beslut utifrån de ramar som finns. Ramar som du och jag sätter genom politikerna. Vem är det då som bär ansvaret för att jag, trots att jag gripit de här männen dagen innan för allvarlig brottslighet, ändå ser dem ute på gatan dagen efter? Polismyndigheten säger att man utreder brotten, griper personer och redovisar ärendena till åklagaren. Åklagarmyndigheten säger att man åtalar så ofta man kan efter bästa förmåga. Och domstolarna säger att de dömer utifrån de lagar som riksdagen stiftat. De här personerna får skyddstillsyn, villkorliga domar, korta fängelsestraff och släpps ofta ut på gatan i avvaktan på rättegång. Detta trots att de inte tillför samhället något positivt och berövar dig och mig vår trygghet. De får chans efter chans och varje gång så kommer de ut och gör rationella val. Att ännu en gång gå runt beväpnad, döda eller skada en annan människa. Eller sälja narkotika för att tjäna pengar. Allt detta samtidigt som Anna eller Hassan, som arbetar och bidrar till samhället, knappt vågar rasta hunden utan att oroa sig för att träffas av en förlupen kula. Ohållbart. Hur kan vi låta detta ske? Svaret är att Anders Ygeman och Morgan Johansson inte ser att den här problematiken är rent samhällsfarlig. Självklart så ska vi ha ett rättsväsende där man försöker förhindra återfall i brott genom att ge folk en andra chans. Men den här kategorin kriminella har gjort sina val om och om igen. Och då måste också samhället anpassa sig efter detta och göra egna aktiva val. Det är inte smickrande att erkänna att vi inte kan få alla på rätt spår. Men vi måste acceptera det och vidta åtgärder för att skydda de medborgare som förväntar sig skydd. Det måste kosta att gång på gång knyckla ihop samhällskontraktet och kasta det i papperskorgen. Men för att få andrum och för att de delar av samhället ska kunna jobba förebyggande så behöver vi ta bort de element som förhindrar det. Några förslag. Lagstifta för att verkligen göra livstid till normalpåföljden för mord. Möjligheten att utdöma ett tidsbestämt straff ska finnas. Men utgångspunkten när man mördar en annan människa måste vara livstidsfängelse. Skynda på med att höja minimistraffet för grovt vapenbrott till 2 års fängelse så att misstänkta får sitta kvar i häkte i väntan på rättegång. Vässa brottsbalken, det 29:e kapitlet, så att den kan användas för att straffa dem hårdare som ingår i organiserad brottslighet. Beväpnar man sig för att skjuta ihjäl rivaler i samhällets ytterkant så ska det kosta mer än annars. Ta bort förbudet i brottsbalken mot att utdöma livstid för personer som är mellan 18 och 21 år gamla. Idag finns det personer i det åldersspannet som kan misstänkas ha mördat eller varit delaktiga i ett flertal mord. Möjligheten att låsa in dem och släppa ut dem endast när samhället bestämmer att det är lämpligt måste finnas. Det går inte att döma en vuxen människa som är en del av organiserad brottslighet och som skjuter ihjäl en annan person till 6 års fängelse. Här måste de skötsamma medborgarna skyddas och prioriteras, inte gärningsmannen. Lagens långa arm börjar få mjölksyra. En polis i Region Syd med hopp om ett tryggare Malmö och Sverige. Personer är svårt chockade. Människor som älskat och beundrat den unge pojken som en dag skulle bli till man. Ahmed Obaid. Han beskrivs som mycket snäll och respektfull. Att man aldrig kunde tro att Ahmed skulle bli skjuten, dödad. I skolan så gjorde han bra ifrån sig, där han var omtyckt av såväl lärare som elever. Och där skapar man ett kristeam för att ta hand om drabbade elever. För att ge möjlighet att sörja, minnas och diskutera. På sidan av pågår en intensiv jakt efter en gärningsman som fortfarande är på fri fot. Men där i skolan så står nu endast ett foto på Ahmed. Runt omkring tända ljus och blommor. Han var en sån som fick alla att skratta varje gång han kom in i klassrummet. Jag är chockad. Det känns bara som att han ska komma på måndag igen, säger klasskompisen Marjan Awil. Man håller en tyst minut för Ahmed på måndagen. Och på helgen så väljer man också att öppna skolan vid behov om någon behöver en plats att vara på. Elever på skolan startar också på torsdagskvällen en grupp på Facebook där man planerar en manifestation den 26 januari för att protestera mot våldet på Malmös gator. Parollen blev: lägg ner ditt vapen. Vad talar någonting för? Eller vad talar någonting inte för? Det är frågor som polisen ställer sig inför. Man pratar om att det finns en utgångspunkt att arbeta utifrån vid händelser som går att relatera till skjutningen mot Ahmed. Vid dessa tillfällen så handlar det oftast om någonting som sedan tidigare är utstuderat, där offret själv är kriminell och ska straffas för någonting. Men i fallet Ahmed Obaid så finns det ju ingenting som talar för att det är så. Tvärtom så pekar allt på motsatsen när man ser på Ahmed och hans familj. De är välanpassade och skötsamma människor. Men man vill då istället komma åt andra möjliga teorier. Kan det vara så att det är ett misstag? Att mördaren har tagit fel person? Är det ett skott på måfå? Seriemördaren Peter Mangs sköt mot offer utvalda på måfå. Hade Ahmed hamnat i osämja? Det är enkelt att skaffa ett vapen idag om man vill hämnas. Det talar mest för den samlade teorin om att det helt enkelt är någonting helt annat. Det är någonting underligt som har inträffat. Kanske en enkel munhuggning i skolan, ett bråk på gymmet eller en upplevd oförrätt som Ahmed kanske inte ens visste existerade. Polisen är i behov av alla uppgifter som rör Ahmeds liv och omgivning. Även den minsta uppgift kan vara en sista pusselbit som leder åt rätt håll. Strax innan Ahmed blir skjuten så befinner han sig på gymmet där han tränar. Därefter så ska han ta bussen hem, ovetande som att två personer står och väntar på busshållplatsen. Det är vad Ahmed säger till sina föräldrar, att han ska träna. Men det är också en ny skrämmande detalj som tillkommer i utredningen om hur gärningsmännen, eller gärningsmannen, gått tillväga. Ahmed anländer enligt vittnen runt 18.30 på torsdagen och ska stiga av bussen för att sen bege sig till hemmet som finns bara några hundra meter därifrån, på Bennets väg. Men omedelbart så blir han angripen av de två förövarna. Först avlossas skott som tar i Ahmeds ben och överkropp. Därefter ska skytten ha börjat röra på sig ifrån platsen. Men ångrar sig och går tillbaka till Ahmed för att då skjuta honom med ytterligare skott. Den här gången mot huvudet. Och hoppet om att rädda pojkens liv var därmed redan ute under färden mot akuten. När polisen gör sin brottsplatsundersökning så är det svårarbetat. Man söker med hund och kraftiga strålkastare efter bevis. men de fynd som direkt går att koppla till händelsen är endast tomhylsorna ifrån de avlossade skotten.
Ahmed, 16 år gammal bara, på en busshållplats i Rosengård och Amiralsgatan där, och blev skjuten med flera skott faktiskt.
Mm. Andra mordet bara i år i Malmö.
Bara i år, ja. Och det var inte, det här var ju utfört på ett sånt sätt så att det inte är någon förbipasserande kula. Nej. Utan det här är liksom riktat mot honom, oavsett om man vet vem man var eller inte. Och i förrgår hölls det då en manifestation i Rosengård där man börjar tröttna på den här typen av händelser. Och det kan man ju förstå.
Det kan verkligen. Man verkligen förstå.
Det går ju mycket snack om den här händelsen. Mm. Och bara för att det är en ung kille med invandrarbakgrund så pratar man genast om gangsters. Mm. Och eftersom han är helt ren så utgick man ifrån att det skulle vara ett misstag då att han sköts istället för någon annan. Men så behöver det ju inte alls vara. Det finns ju ingenting som säger det.
Det kan men ju vad finnas... vet man då?
Ja, det är en bra fråga. Ja. Och därför har jag ringt upp J.B. Cederholm som har utrett det här, haft hand om den här utredningen hittills. Okay. Från Malmö. J.B., är du med oss?
Ja, jag är med.
Ja, det är en bra fråga som Tilde ställer här. Vad vet ni?
Ja, när det gäller motivet så är det ju så att det spretar rätt så ordentligt fortfarande. Vi har rätt många olika informationer som pekar i olika riktningar, men vilken som är starkare eller svagare av dem, det kan jag inte, vill jag inte uttala mig om ännu, och vi försöker ju koka ner det och plocka bort efterhand, men som sagt, vilket motiv vet vi inte, och det här som du nämnde om felskjutning, det är ju också en av de tänkbara tankar vi har.
Men det finns egentligen bara två huvudteorier, antingen visste de vem han var eller också visste de inte vem han var.
Ja, det kan man ju, så kan man säga. Men om man vet vem man är så är så att säga motivet fortfarande spretigt.
Har ni några misstänkta?
Vi har inga misstänkta i nuläget, nej.
Vi har samlats här för att säga, det räcker nu. Det är nog, säger Reda Habib i mikrofonen. Hundratals samlades på fredagskvällen för en manifestation till minne av Ahmed Obaid. Folkklungan blir orolig och någon ropar. Vad gör föräldrarna? Då brister det för Rua Abbas. Det är inte hans föräldrars fel, skriker hon och tar några steg framåt och pekar upp mot kullen där rösten hörs ifrån. Någon berättar sen att man inte menat Ahmeds föräldrar utan föräldrarna till den person som sköt, men att det kom ut fel. Mannen som talar på minnesstunden, Reda Habib. Han är egen företagare och aktiv i den irakiska föreningen i Malmö. Folk känner att gärningsmannen har utmanat reglerna för själva samhället vi lever i, säger han till Sydsvenskan i en intervju. Där, klockan 18.50 på fredagskvällen som han samlats för att minnas Ahmed. Det är exakt samma tid som man tror att han blir mördad, på samma plats. Efter sitt tal så berättar Reda att han inte bara kommit för att visa sitt stöd, utan också för att hans egen kusin blev mördad på Lindängen för 15 år sedan. Människor börjar skingras, några stannar kvar, men för alltid så kommer de sörja Ahmed. Nu skriver vi 2017. Vi har lärt oss namnet på en pojke med stora bruna ögon. Ahmed Obaid. På bilderna som sprids så möter han oss med ett stort leende. Han kommer att vara 16 år för evigt. Tidräkningen stannade på en busshållplats i Rosengård. Inte med ett utan med flera skott ifrån okända förövare. Det är ett citat ifrån en text som Rakel Chukri skrivit på sydsvenskan.se. Men hon skriver också om en annan stark händelse som går att relatera till mordet på Ahmed. Året var 1977. Jönköping. Min egen hemstad. Där, vid en busshållplats på Dalvik, där hon bodde då, så hade en ung människa bragt som livet. Lördagen kommer, men polisen står tomhänt. Mordet på Ahmed har registrerats som särskild händelse för att frigöra fler resurser. Men ännu så har man ingen misstänkt för mordet. Dagar blir till veckor. Och trots att hundratals tips strömmar in till Malmöpolisen så blir allt spretigt. vare sig det ena eller det andra motivet går att koppla samman med en helhet. Och sorgen växer sig allt starkare. Mikael Wiehe är också en av dem som skriver om mordet. Vad är våra tårar värda? Vi som såg hur jakten på minskade skatter och ökade besparingar tvingade fram nedskärningar i polisen så att den inte längre kan fullgöra sina uppgifter som bland annat består i att skydda Ahmed och alla andra ifrån kriminella mördare eller åtminstone ta fram förövarna. Det är en del av texten som han skrev.
Ja, det är ju de här kulorna som dödade pojken som man lite konstigt då ännu inte har hittat här trots att man faktiskt har varit och letat här direkt på mordnatten naturligtvis men också en vecka senare. Men nu gör man ett tredje försök och nu har man alltså då utvidgat sökområdet och letar mellan vägbanorna och till och med på andra sidan Amiralsgatan.
Under tiden som arbetet för polisen fortsätter så sprider sig plötsligt en eller två bilder i sociala medier. Där bilder på Ahmed när han är skjuten. Polisen misstänker att det kan ge en negativ effekt på eventuella vittnen. Att de kanske väljer att inte våga träda fram. Och i forum och i kommentarsfält så väller hatet in. Vem och varför väljer man att utsätta de anhöriga och närstående som vill minnas Ahmed precis så som han var? Det blir den 18 januari. Hela 6 dygn passerar. Polisen stampar på okänd mark utan svar. Man har brist på mordutredare. Och Leif G.W. Persson säger att brottet kanske kommer att förbli olöst. Man saknar polisiära resurser. Och de utredare som får toppa in under en helg blir tvungna att återgå till sina stationerade platser igen. Men det är inte bara poliser som saknas för att mordutredningen ska röra på sig åt rätt riktning. Det är vittnen som inte ljuger. För det är inte sanningsenliga personer som träder fram. Inte heller rätt personer. För bakom mängden av dessa människor så gömmer sig de verkliga figurerna i mörkret. Någon eller några andra vet mer utan att prata. Kanske på grund av rädsla. Och även om den största frågan fortfarande är vem sköt Ahmed? Så är det en rad andra frågor som man ännu inte har fått klarhet i. Vad gjorde Ahmed egentligen innan mordet? Han hade sagt till sina föräldrar att han skulle träna. Men på mordplatsen så hittades inte några träningskläder. Antingen var han inte på väg till eller ifrån gymmet. Eller så har någon stulit hans väska. Och hur kom han till mordplatsen? En del uppgifter säger att han kommit med bussen. Men hittills har polisen inte sett honom på de övervakningsfilmer ifrån bussarna som höll på att tittas igenom i januari 2017. Var han ensam? Flera uppgifter säger att Ahmed hade vänner med sig i sin närhet när han sköts. Men ingen hör av sig till polisen. Och hur gick mordet till? Vilka var personerna som sprang ifrån platsen direkt därefter? Allt man vet är att det kan röra sig om en ung eller två stycken mörkklädda män. Januari blir till februari. Och någonstans i allt mörker så verkar polisen på något sätt hamnat på rätt spår. Trots allt. Man berättar att polisen har sökt arkeologer efter de kulor som dödade Ahmed. Då dessa först inte hittades i hans kropp vid obduktionen. Där även fler vittnen som träder fram. Och en större grupp poliser har åtagit sig uppdraget att utreda fallet Ahmed Obaide. Men trots att det ljusnat så får man problem med att få ut de telefonlistor som man behöver ifrån vissa av telefonbolagen. Och den 23-åriga man som tog bilden på döde Ahmed lever under hot. Då polisen stoppar honom i en bil så bär han skyddsväst och säger att han levt under hot sedan mordkvällen 3 veckor tidigare. Vad polisen då inte vet är att hans ord skulle bli till verklighet. För kort därefter så skjuts även han till döds. Vad man än väljer att kalla det så händer någonting med hela polisutredningen. Bara timmar efter att den 23-åriga mannen blivit skjuten till döds så griper man totalt 7 personer. Delvis misstänkta för mordet på den 23-åriga mannen. Men också personer misstänkta för medhjälp till mord på Ahmed Obaid. Man häktar 3 personer för mordet på 23-åringen. Men kvar är en 23-årig man som istället häktas för misstanke om medhjälp till mordet på Ahmed. Men Ahmeds anhöriga säger att allt bara är påhittat den 8 april 2017. Han har ingenting med mordet att göra, säger de. Samtidigt så säger åklagaren att bevisen håller och 23-åringen blir inlåst. 23-åringens försvarare Annette Rosén förklarar att den misstänkte nekar till brott. Därefter fortsatte häktningsförhandlingen bakom stängda dörrar och allmänheten fick lämna salen. I samband med det så började pressfotograferna ta bilder och då gick en av 23-åringens anhöriga fram och sa: "Snälla, låt bli att fotografera." Efter en halvtimmes förhandling kom beskedet. Mannen häktas på sannolika skäl för medhjälp till mord. Han beläggs även med restriktioner. Det betyder att hans kontakter med omvärlden ska begränsas. Men någon annan träder fram. Min bror har inte gjort någonting. Allt är bara påhittat. Min bror var den första som ringde SOS efter att Ahmed blev skjuten. Då kan han ju inte ha med mordet att göra. Men låt polisen göra sitt jobb nu. 3 månader passerar och polisen är tyst. Den 23-årige mannen som begärdes häktad överklagar domen i hovrätten och blir inte längre på sannolika skäl misstänkt för brottet. Misstankegraden blir nu lägre och polisen är rädd för att om mannen är skyldig så kan han ha undanröjt bevis innan han begärdes häktad. Men han är inte idag på fri fot. Istället för att kriminalvården släppte honom när hovrätten hävde häktningen så överfördes han till ett fängelse. Han hade ett annat fängelsestraff på nästan 3 år som han ännu inte börjat avtjäna. Det var han som efter en polisjakt i Malmö 2015 kraschade på Amiralsgatan så att en bil landade på en kvinna och hennes lilla barn och kvinnan skadades mycket allvarligt. Men det kommer dröja innan man skriver om mordet på Ahmed igen. För utåt sett så händer det inte mycket. Efter 8 månader i september i år så vet man inte mycket mer eller så väljer man att inte säga mer. Men ett faktum som kvarstår är att polisen behöver mer information. Ahmed blev bara 16 år gammal och ännu är fallet olöst. Vet du någonting? Tveka inte att höra av dig till polisen med ditt tips. Jag heter Sebastian Krantz och du har lyssnat på Lägg ner ditt vapen i podcasten Svenska mordhistorier. I alla våra kommande Lägg ner ditt vapen avsnitt så tar vi upp pågående utredningar för att informera allmänheten och för att hjälpa polisen i deras arbete i sökandet efter gärningsmännen. Tack för att du har lyssnat.